Den 21 februari är det jämnt 200 år sedan Ryssland än en gång gick till anfall över gränsen till Finland, som ju då var den östra halvan av riket Sverige. Det har för det mesta kallats 1808-1809 års krig. Och det här programmet ska spegla omständigheterna kring hur det här kriget kom till. Också hur kriget utvecklade sig i inledningen vintern 1808. Vi ska höra Martin Hårdstedt, militärhistoriker från Sverige och författare till boken Finska kriget 1808-1809. Och vi ska också höra historikern och tidigare rektorn för Borgå gymnasium, Folke Nyberg. Och det är han som börjar här med orsakerna till att just det här kriget kom till.
Ja, egentligen så handlar det om storpolitik, närmast då Napoleons krig mot England. Och i Berlin 1806 proklamerade han kontinentalblockaden mot England, som gick ut på att hela europeiska kontinenten skulle spärras för engelsk handel. Mm. Och på det här sättet skulle då England så att säga tvingas i konkurs. Efter Berlin så fortsatte Napoleon mot ryssarna, och efter ett par segrar i Eylau och Friedland så kommer man ju då till det här mötet i Tilsit, som är typiskt prestigepolitik. Ingen där kejsaren kunde gå över floden, utan båda skulle ros ut. Jag har en känsla av att Napoleon var först på plats, men
ja,
det skulle inte vara förvånande heller inte. Och där kom de överens om hur man skulle dela Europa och att Ryssland skulle tvinga Sverige med i kontinentalblockaden.
Det är något av ett mysterium i varje fall att Alexander var så tillmötesgående. Var han i så dålig sits efter det senaste nederlaget att han vågade inte annat än hjälpa Napoleon genom att anfalla Sverige genom Finland?
Ryssarna hade blivit besegrade i två mycket blodiga slag, och det var första gången Napoleon fick hårdare motstånd.
Just det.
Men när de träffas följande år i Erfurt 1808, så då är nog stämningen från Tilsit borta. Då var ryssarna den tuffare.
Alexander den första och kejsar Napoleon möttes alltså i Tilsit i nuvarande Kaliningrad den 25 juni 1807. Men hur pass tvingad att gå i krig mot Sverige och anfalla genom Finland var egentligen den ryska tsaren Alexander den första? Den riksvenska militärhistorikern Martin Hårdstedt, som är universitetslektor vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet i Sverige, han kommenterar så här.
Man brukar ju säga så här att Napoleon ju faktiskt övat ut påtryckningar på Alexander. Det gjorde han ju väldigt mycket via den här, han hade ju ministern, ambassadör faktiskt, Sankt Petersburg. Och det Napoleon var ute efter ju i första hand, det var ju att få bort Sverige från den här kopplingen med Storbritannien, att få den här handelsbojkotten av brittiska varor fullständigt. Så att det kan man då säga att Napoleon definitivt övade utpressning på Alexander.
Du ställer ju frågan i din bok också hur det kom sig att Sverige ställde sig upp mot mäktiga Frankrike med tanke på vilka framgångar Napoleon hade haft i Europa. Men var det rent det här geografiska avståndet, att det var inte så lätt att till exempel anfalla Sverige för Napoleon?
Nej, det var det inte. Och sen kan man nog faktiskt, om man nu vill spekulera lite då, så kan man nog faktiskt säga så här att i någon mening så fick ju faktiskt Gustav IV Adolf rätt, därför att i längden så blev det ju ohållbart för Napoleon. Och historien hade ju visat flera gånger att sådana här, vad ska vi säga, envarshärskare ju hade alltid fallit tillbaka. Så det blir ju till slut ändå en katastrof av det hela. Och att gå med från början egentligen koalitionerna mot Napoleon var ju ganska riskfritt. Alla stormakter var ju med. Men det ligger nog även i det som du säger, att visst det fanns ett avstånd, det var svårt faktiskt att anfalla Sverige, det var ju en vattenyta där vi ju dessutom hade en hyfsad flotta i alla fall att ställa upp. Det var ju ett spel det här. Alexander, han lät sig ju in på det här samspelet med Napoleon tillfälligt. Det var ju många som kritiserade honom. Han hade en stark opinion emot sig, inte minst militärerna ville inte alls ge sig in i krig mot Sverige. De ville ju hellre riskera sina liv i kampen mot Napoleon, som de egentligen bara väntade på. Men han såg ju en chans här naturligtvis, Alexander. Det är ju maktpolitik. Och han såg att Napoleon skulle aldrig acceptera att han expanderade söderut, låt säga neråt Balkan eller någonting sånt. Utan det här var den expansionsriktning som var möjlig och som dessutom rimade ju väl med Napoleons mål att få ut Sverige ur den där alliansen och det här med handelsblockaden mot britterna. Som omständigheter här, och sen var Napoleon upptagen i Spanien också, så det passade ganska väl det här för Alexander att ge sig kast med Sverige här.
När ryska armén anföll Sverige över den finska gränsen för 200 år sedan, då var det en kall vinter. Kriget 1808-1809 kunde också kallas vinterkriget. Minus 30, minus 20, det var förhållandena när de ryska soldaterna gick över gränsen på flera ställen den 21 februari 1808. I det ryska planeringsarbetet inför anfallet så hade man haft god hjälp av den tidigare svenska officeren Göran Magnus Sprängtporten, som var expert och rådgivare. Tidigare på den svenska sidan hade han varit uttalat kritisk mot den svenska regimen. Och han var faktiskt en av ledarna för de finländare som ville att Finland skulle skiljas från Sverige. Det ryska anfallet mitt i vintern för 200 år sedan chockerade den svenska krigsledningen. Men ändå var man inte helt oförberedd på krigsutbrottet. Så här tidigare gymnasierektorn och historikern Folke Nyberg i Borgå.
Svenskarna var ju varnade för den här ambassadören i Petersburg, Kurt von Stedink, varnade om att någonting var på gång. Mm. Men man trodde som sagt att ingen skulle anfalla på vintern. Och ryssarna anföll ju också utan krigsförklaring. Mm. Vanligen så förklarar man krig, men de kom över gränsen utan krigsförklaring. Och det här fick de ju äta upp sen nästan 100 år senare när Japan anföll Ryssland 1904. Och ryssarna protesterade så att man kan förklara krig först, men japaner förklarade att 1808 så kom det ingen krigsförklaring mot Sverige heller. Och ryssarna försökte ju först med diplomati. Försökte få Sverige med i kontinentalblockaden. Men det här var en omöjlighet eftersom Gustav den fjärde Adolf var regent. Och han var en oförsonlig fiende till Napoleon, som han kallade för uppenbarelsebokens odjur. Å andra sidan så hade han inte så mycket att välja på heller, för Danmark valde att gå med i kontinentalblockaden, och det räckte inte länge för den engelska flottan var och bombarderade Köpenhamn. Mm. Och Sverige, i synnerhet och Göteborg, låg också öppet för engelska flottan. Så han var mellan två eldar på sätt och vis.
Var det en stor orsak det här att man var väl medveten om i Ryssland att riket Sverige var hårt pressat i det här läget?
Det är ju möjligt, men när ryssarna anföll då i februari så hade de egentligen inga planer alls för Finland, utan bara genom krig tvinga in Sverige i kontinentalblockaden. Men sen gick det som det gick, att svenska planerna, att man skulle hålla fästningarna Svartholm och Sveaborg, att man skulle retirera långsamt och sen när det var vår skulle komma hjälp från Sverige. Men det här blev ju aldrig av, för Svartholm kapitulerade ju utan strid egentligen och Sveaborg sen i maj. Mm. Och sen den här ordnade reträtten så blev en kapplöpning mellan två finländska arméer. Dels Savolaxbrigaden och sen de som var här i södra Finland, så att de var båda rädda att bli kringrända. Så vi har en armén uppe i Gamla Kaleby och andra Uleborg på nolltid. Och det är klart att springa undan bara så är ju demoraliserande för trupperna.
Ska man säga så här, Folke Nyberg, att den östra rikshalvan av Sverige var inte värt att försvara, så att man skulle ha satsat från början? Man inte hade förstärkt gränsen mot Ryssland tidigare så att man kunde ha bjudit motstånd?
Efter stora ofreden och lilla ofreden så börjar man ju med August till en Ehrensvärd, bygga Sveaborg och Svartholm, så att man tog nog vissa åtgärder och dessutom variering, så att man ställde upp extra soldater och så modern trupp, Savolaxbrigaden, så man gjorde nog en del. Men efter 1809 så blev det en sån här politisk baksmälla i Sverige i synnerhet, att man bara grubblade på att man hade förlorat Finland.
För 200 år sedan så var Sveriges östra rikshalva, Finland, geografiskt sett en ganska öde del av riket. Det bodde under 1 miljon människor i hela Finland. I Helsingfors till exempel endast 4300 personer. Som jämförelse kan vi notera att på fästningen Sveaborg utanför Helsingfors fanns det betydligt flera människor, 7000. Gränsen mellan Finland och Ryssland var inte befäst i egentlig mening. När ryssarna den 21 februari 1808 gick till angrepp, då överskred man raskt gränsen på flera platser. I södra Finland, till exempel i Abborrfors i Strömfors. På en dag marscherade man här till Lovisa och intog staden. Och som sagt, det var den svenska krigsledningen hade planerat för en situation som den här. Det var att retirera. Men det betydde samtidigt att man övergav försvarspositioner och lät bli att på allvar försöka stoppa fienden i inledningskedet.
Vart de kom så stod myndighetspersoner i Borgå och sen långt senare i Åbo och tog ödmjukt emot dem. Bugade och backade och hoppades att det inte skulle bli någon upprepning av det som hände 100 år tidigare. Och det blev det ju inte heller.
Man tog emot ryssarna därför att då kanske man skulle komma lättare undan.
Ja, det fanns inte så mycket annat att göra eftersom trupperna var borta.
Ja, Martin Hårdstedt, du är militärhistoriker, du är universitetslektor vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. Du har doktorerat på finska kriget. Varför blev du så intresserad just av det här kriget egentligen?
Ska jag få säga det då, att ha just alltså krig som mänsklig företeelse, det är någonting som har följt med mig oerhört långt tillbaka ända sedan jag var liten. Ja. Sen var det väl så här att Umeå universitet så finns det en tradition av närhet till Finland. Vi har inte så långt över faktiskt. Åsa är ju faktiskt vår närmsta stad att räkna så. Därför fanns det på institutionen ändå ett intresse av att någon tog tag i det här kriget. Och det där samverkade då mitt intresse för de militära frågorna, krig som mänsklig företeelse och finska kriget, närheten till Finland. Så det liksom fanns en logik i det där. Och sen visade det sig i efterhand och sen att jag kunde återkoppla till min egen släkt. Att det visade sig faktiskt att jag hade ju anfäder som hade deltagit på ett mycket märkligt sätt. Det upptäckte jag ju det så småningom sen.
Ja.
Men det var en sak som kom efteråt och då kändes det ju lite som att cirkeln var lite sluten. Men det är bakgrunden och när man ska doktorera så är det ju så att man behöver ju ett forskningsområde som ingen annan har beträtt och då blev det här.
Tillbaka till det här med att Ryssland hade räknat med en tillfällig ockupation och kanske då som du sa att det var Sveaborg men inte att ta hela Finland och hålla det. Bara en månad efter att man gick över gränsen i varje fall så då var man inne på att nu ska man stanna i Finland. Det verkar ganska märkligt.
Nej, där kan man ju tänka sig nu då att det skulle vara någon sorts efterkonstruktion det där. Men historiker kommer ju i ett väldigt svårt läge när man ska försöka rekonstruera egentligen vad en sån person som Alexander har tänkt här va.
Ja.
Jag menar, han kan ju tänka sig att han resonerar kring helt andra planer som vi inte känner till så här i efterhand. Men man kan väl säga så här också att det var väl inte självklart att det skulle bli en erövringspolitik. Dels därför att han hade en opinion mot sig. Men också därför att frågan var ju så att säga, skulle Napoleon då acceptera en erövring? Så att det kan finnas ändå en logik i det där, att han var tveksam då.
Kan det ha varit för att det gick så lätt till exempel i södra Finland som man snabbt beslöt att vi tar hela...
Ja, det är möjligt. Men samtidigt ska man nog veta att ryssarna var väldigt välinformerade. Det finns skäl att tro att de nog visste att det var på det här sättet som det skulle gå till. Sprängporten ju som fanns med i det här ryska krigsplaneringsarbetet var ju faktiskt ens både planlagt åtminstone försvarsstriderna hur de skulle ske i Savolax-området. Så han kände ju till hur den svenska armén, i alla fall i huvuddrag, hur den skulle agera. Att det var frågan om en svensk strategisk reträtt inledningsvis, det tror jag nog att man hade räknat med.
Du skriver i din bok att det fanns en slags psykologisk förberedelse på den ryska erövringen eller risken för att det kommer en rysk erövring bland just adeln, prästerskapet och tjänstemän. Men sen fanns det ett annat tänkande då till exempel bland bönderna som ju gjorde starkt motstånd.
Ja, det kan man nog säga att det precis nog var på det sättet att det fanns då. Sen var det ju så att historien hade ju visat att det fanns ju liksom nästan inte en generation som inte hade upplevt krig och faktiskt ockupation av Ryssland. Va? Så att visst fanns det ju en psykologisk och man kan väl nästan säga så här också att en del faktiskt nästan räknade med att ryssarna kommer försvinna igen. Man kan skratta egentligen då lite tragikomiskt och så mycket diskussioner som förs under kriget. Mitt i brinnande krig så har man oro över mycket triviala saker som orgelbyggen och sånt.
Ja.
Så att man var liksom inte medveten om att den här gången var det allvar. Men det stämmer nog. Jag tror att bönderna var ju absolut mest livrädda för livegenskapen. Mm. Att mista sin religion. Så att där fanns det väl naturlig grogrund för det här. Och sen hade man ju alltid traditionellt, har det ju varit så i det svenska riket som ju Finland var en del av då. En väldig lojalitet mot kungamakten faktiskt. Så det finns ju en tradition av, vad kan man säga, samförstånd mellan kungamakt och bondegrupp.
Du beskriver Och det finns ganska mycket källmaterial om hur eländigt det var faktiskt att kriga i början av 1800-talet.
Ja.
I ett vintrigt Finland och Sverige. En handfull militärläkare fanns det när kriget började för hela svenska armén, ja. den som gick till Finland. Men så här var det alltså.
Ja, det var på det här sättet. Alltså militärsjukvården var ju oerhört eftersatt, om vi ska prata om den. Och överhuvudtaget förståelse för smittspridning och sådana saker. Men just alltså det här förberedelserna och utrustningen av armén. Och jag tror att när det gäller, om man så att säga, ser lite det här ur ett finländskt perspektiv, ser det här, så kan man nog hävda bestämt att krigsledningen i Stockholm insåg inte finska arméns behov, alltså Klingspors arméns behov alls. Och skickade inte de resurser som behövdes, inte alls.
Men inte senare heller så kom det tillräckliga.
Och därför då kan man ju säga lite att den här Gustav IV Adolfs utrikespolitik, den spelade ju då plötsligt, alltså hela den här planeringen, ett spratt då, i och med att det blev ju så här att man blev så oerhört fixerad och rädd vid den här södra fronten och danskarna, alltså fransmännens planer på att gå i stiga land i Skåne och även då från Norge att tränga in i Jämtland. Så att man kan säga att man hade fullt upp där att skicka resurser, och man var nästan glad att den östra fronten, det vill säga Finland, liksom bara höll sig ungefär så där som det gjorde. Och det tror jag är en väldigt avgörande betydelse, att man allt för länge skickade resurser söder och västerut, och så kom man på för sent. Oj då, men vi måste stötta den finländska fronten.
Det är ju kanske lätt gjort ur strikt finländsk synpunkt att glömma att riket Sverige var hotat samtidigt från tre håll vid den här tiden.
Ja, så kan det vara. Man kan prata, som du säger, om ett trefrontskrig faktiskt, och det glömmer man bort. Det berodde ju på Gustav IV Adolfs, då får man säga, utrikespolitik. Mm. Och också tillsitt, därför där fanns ju en obehaglig överraskning, får man säga, tillsittfördraget, nämligen att plötsligt då i mars så kommer ju en dansk krigsförklaring.
Ja.
Även om man då lite motvilligt från danskt håll gick med i detta, så kom den ändå. Det ställde ju det hela på ända på något sätt. Alltså. De militära resurserna hade inte Gustav IV Adolf. Han förde alltså en utrikespolitik som man inte hade militära resurser att klara av. Så skulle man kunna sammanfatta det.
När man talar om förluster i kriget, så de flesta dog i sjuksängen, i feber eller av köld och så vidare.
Ja, jag tror att det är så här att ungefär en tredjedel av de svensk-finska soldater som gick ut i kriget dog.
Mm.
En tredjedel. Och av de som dog, så dog ungefär 4/5 i sjuksängen.
De flesta, just det.
Ja, och kanske möjligtvis. Så att man kan alltså med lite siffror exercis då, så att komma fram till att det var inte på slagfältet som man omkom i det här kriget. Och de som dog på slagfältet dog ju inte med någon bajonettstick i första hand, utan där var det ju kulor eller krut. Va? Så sjukdomarna, det var ju den stora liemannen under det här kriget, som i alla krig egentligen under den här perioden.
Avgjordes kriget 1808-1809 redan i inledningskedet, under de två första månaderna, eller i varje fall före det att Sveaborg gav upp i maj 1808? Var det avgjort redan då?
Nej, det vill jag påstå att det inte var.
Det gick väldigt fort i varje fall.
Det gick väldigt fort, men det vill jag påstå att det inte gjorde. Däremot så jag hävdar ju att avgörandet ligger ju sommaren 1808. Men däremot och det pratar om någon annan gång kanske, men att just Sveaborgs kapitulation kanske skulle kunna tonas ner. Men jag tror att det är för snabbt att säga att den här inledande månaden avgjorde kriget.
Okej, Martin Horstedt, din bok Finska kriget 1808-1809 har blivit översatt till finska. Du är nöjd med mottagandet i Finland av din bok, har jag förstått.
Ja, det är jag. Det får jag säga. Det har varit ett väldigt intresse. Jag får lite brev och lite e-mail ibland från privatpersoner som har läst. Det tycker jag är roligt. Och just för mig är det väldigt viktigt, har jag känt. Eller det har varit roligt och viktigt att boken kan så långt det är möjligt gälla för både finländare och svenska. Det tycker jag är viktigt.
Så alltså Martin Horstedt, svensk militärhistoriker och författare, verksam vid Umeå universitet, men också flitigt på resande fot, inte minst det här jubileumsåret. Angående Sveaborgs kapitulation våren 1808 och vilken betydelse det hade i kriget och för krigets utgång. Till det ska vi återkomma i ett speciellt program under våren i Historiska klubben. Men samtalet fortsätter här med Folke Nyberg, tidigare rektor vid Borgå gymnasium. Vi har talat om den svenska arméns reträtt när Ryssland anföll för 200 år sedan. Mindre skärmytslingar förekom, Men annars så följde man den uppgjorda strategin att så att säga locka fienden långt in i landet och sedan slå tillbaka. Planerna kunde inte förverkligas och kriget blev en katastrof, ett nederlag för Sverige och Finland. Vi frågar här Folke Nyberg om när det första större egentliga nappataget kom till mellan den ryska invasionsarmén och den svensk-finska armén.
Nå, ordentliga slag blir det under svenskarnas offensiv Siikajoki. Och där var ju nyländska trupper med och det är fortfarande 18 april Nylandsbrigads årsdag. Slaget vid Siikajoki som firas i Dragsvik varje år med lite bättre mat.
Efter det här så följdes Sveaborg sen i maj och det var ju en verkligt, det var ju en, ett avgörande i sig. Men Folke Nyberg, hade kriget egentligen avgjorts redan före Sveaborg föll i maj 1808?
Inte var det sen mera avgörande inte. Och Kronstedt har ju fått en sån här dyster historia, men det beror kanske främst på Runebergs dikt Sveaborg, som ju inte är speciellt vänlig och den publicerades ju inte med samma heller i Fänrik Ståhls andra del.
Så det var ofrånkomligt att det skulle bli en sån här utveckling, att man förlorade delar av sitt rike?
Jo, i och med att Alexander då, när det gick så lätt, så bestämde han sig för att behålla Finland och göra det till en rysk provins. Och redan på våren så börjar man ju dela ut såna här tryckta sedlar, trohetssed som man skulle få skriva under. Och
den var inte så populär?
Nej, den var inte populär och man vägrar. I Borgegymnasiens bibliotek finns en sån här också.
Aha.
Oifylld.
Okej.
Okay. Visserligen, men
många blev oifylld.
Ja, det där. Och sen kommer det där finska motståndet. Och efter det så ändrar han attityd och påverkade av ganska många. Så bestämde han sig för autonomi för Finland. Men det som är största skälet i autonomi är då inte något enskilda personer eller att Alexander var liberal och hade fått en liberal uppfostran, utan det är storpolitiken. För efter 1808 i Erfurt så förstod han att en uppgörelse med Napoleon måste komma. Och då var det ju misslyckat att ha ett missnöjt folk i Petersburgs grannskap. Dessutom finnas motstånd och imponera också.
Hur mycket inverkar det att bönderna särskilt starkt reste sig upp mot det som man sen förstod att var en första aggression men också ockupation? Kanske mer än många andra, medan andra samhällsgrupper försökte hålla den här linjen att det är bäst att hålla god min.
Ja, de där tankegångarna går tillbaka till Gustav den tredjes ryska krig 1788-90. Och det blev då i stort sett oavgjort, trots att ryssarna samtidigt hade krig med Turkiet. Och det här uppfattades bland allmogen som en stor framgång, medan överklassen, om man kan säga så, det bildade klassen såg ganska pessimistiskt på Finlands framtid. Så allmogen litade på att det skulle fortsätta som förut, men överklassen såg tydligare vart man var på väg.
Folke Nyberg, nu kommer vi till en fråga som också har aktualiserats i pressen på det senaste delen, alltså Göran Magnus Sprängporten, där du har tagit del också i debatten. En fråga gäller om han borde få en staty möjligen i Finland eller inte. Du tycker att en förrädare behöver inte någon staty, det finns andra som kan få det. Så det är en ganska klar sak för dig.
Det är ganska entydigt nog, för det där Sprängporten blev ju i hovrätten i Åbo redan 1790 dömt som landsförrädare. Och den som har nu skrivit den senaste biografin över Sprängporten, det vill säga Stig Ramel, boken Sprängporten, landsförrädare och patriot, så påpekar också på en sida, han jämför honom direkt med Otto Ville Kuusinen på en sida. Och påpekar det finns en skillnad att Sprängporten deltog med ryska trupper med vapen i hand mot egna trupper, det vill säga Savolak-brigaden, medan Otto ville föra sin kamp utan bössor.
Det om Göran Magnus Sprängporten, ännu med Alexanders kappvändande. Först var målsättningen i varje fall ockupation, var tanken den i inledningskedet. Men sen gick det så lätt som man beslöt att ockupera hela Finland. Men sen igen så ändrar man sig, som du sa, ja. Sommaren 1808 efter träffen med Napoleon då. Då blev det igen andra tongångar och då börjar autonomitänkande få fart.
Ja, och det är ju tur för oss det.
Ja, absolut.
För det är ju absolut de här baltstaterna som hade införlivats med Ryssland 100 år tidigare. Mm. I början på 1700-talet så de fick ingen autonomi. Mm. Polen fick ju visserligen autonomi 1815. Medan förlorade de ju julirevolutionen 1830. Försökte med ett nytt uppror 1823 och det misslyckas också. Så det är klart att Ryssland är en stormakt och ligger ju faktiskt ganska nära här också.